För snart 3 år sedan så var jag och tog en fika med min kompis Kristoffer som driver en podd som heter Värvet. Och när vi fikade så sa han så här, men du Lina, har inte du någon podd i det, något som du skulle göra? Och jag bara, jo, det har jag. En psykologipodd om forskningen bakom mänskligt beteende. Varför gör vi så dumt ideligen? Och så berättade jag om poddidén och han sa, du måste träffa Klara Wallin som är en av de bästa poddproducenterna i Sverige, för att hon tror jag skulle gå igång på den här idén. Jag ringde Klara. Vi tog en fika bara några dagar senare. Klara visade sig vara poddproducent men också vetenskapsjournalist och biolog. Så hon blev upp över öronen peppad och bara, det här måste vi göra. Men vem ska vi prata med? Och då sa jag, jo, jag känner ju en kille som heter Björn som var häftig chef på DN men sa upp sig från allt det för att bli psykolog. Och han är rolig. Vi kan ju fråga honom. Och så ringde jag honom och han svarade väldigt flåsigt att wow, fan vad kul, det vill jag prata med om. Kan vi ses om 10 minuter? Sagt och gjort, vi bestämde mötesplats på Katarina kyrkogård av alla platser. Jag, Klara och Björn kom dit springandes i spandex och där och då bildades podden Dumma människor. Detta är resultatet av den där kyrkogårdsfikan, nämligen podden Dumma människor med mig Lina Thomsgård, min psykolog och författare Björn Hedensjö och vår producent Klara Wallin. Det här är ett sätt att berätta vår bakgrund på hur vi kom till. Och vi ska fokusera på, inte det, utan på berättelser i dagens avsnitt av Dumma människor som ska handla om storytelling. Varför är det så nice att lyssna på en bra story? Vad fyller det för funktion i våra liv? Och varför gör just den här typen av berättande oss till dumma människor? Det ska vi få veta nu.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA! Björn, storytelling, det är ju populärt. Mm. Det finns ju en del kurser på Bergs och internet i storytelling. Varför ska vi prata om storytelling?
Ja, det är lite sånt modebegrepp, ja precis. Därför att historieberättande, historier är en sån otroligt central del av att vara människa. Och det kan hjälpa oss, som du kommer att se, men det kan också hjälpa och göra oss till dumma människor. Mm. Så vad tänker du dig, Lina, att historier fyller för funktion?
Jag tänker mig att de gör saker lättare att minnas. Vi gjorde ett avsnitt om minne där du berättade om den här minnestekniken, att man istället för att tänka så här björn 33C14 så ska man så här placera in det här i ett rum. Man ska skapa liksom en berättelse kring det, för då hänger det ihop i hjärnan.
Mm.
Så jag föreställer mig att minnet är en av grundstenarna i varför vi lägger upp det så här.
Just det, att man får en historia då som hänger ihop så att säga.
Mm.
Ja, precis.
Men alltså, eller så här, liksom, jag vill förmedla information till dig. Och informationen, om den är förmedlad på ett sätt som har en dramaturgiskt upplägg och en liksom
så blir det
mål,
lättare
så blir det mål, ja, precis,
minnas. Exakt. Ja, visst.
Även för att det är kul.
Ja.
Det är nice med en kul historia.
Man älskar ju en god historieberättare.
Ja, ja.
Det var en restaurang nere i Skåne som var välkänd för att de hade en hovmästare som var väldigt duktig. De serverade som sin specialitet anka. Och han var väldigt duktig på att genom att sticka in tummen i arslet på ankan så kände han var den var ifrån. Han serverade en anka så... Ja, Malmö-anka. Det blev väldigt omtalat så. En söndag var precis fullbokat så beställdes det och han... Ja, Sjöbo. Och folk var väldigt fascinerade av detta. Men så var det en man som hade tatt lite, kan man säga. Han reste sakta upp ifrån stolen och gick fram till hovmästaren och sa, jag har inte ätit anka, men det är så jävla full. Kan du säga var jag bor?
Så att, visst, underhållning kan ju vara en funktion då. Men låt mig citera Dan McAdams, forskare specialiserad på det här med historieberättande och mänskliga psyket. Han är på Northwestern University i Boston. Jag läste en intervju med honom hos American Psychological Association där han sa så här. När människor gör händelser i sitt liv till anekdoter så är det inte bara för att underhålla sina vänner. Utan de här historierna gör att vi kan skapa mening av annars förvirrande eller slumpmässiga händelser.
Ja, man skapar lite struktur.
Man skapar struktur. Och en studie som jag har nämnt, inte bara ett poddavsnitt utan två tror jag tidigare, tänker jag ta upp nu igen.
Mm.
Två österrikiska psykologer, Marianne Simmel och Fritz Heider. Om ni vill hitta det här på internet så kan ni googla på deras namn, Marianne Simmel och Fritz Heider. De genomförde det på 40-talet, klassiskt experiment där man lät geometriska figurer i en liten filmsekvens flyta runt på en skärm. Och syftet med studien var att se hur människor tänkte kring orsak och verkan på något vis. Men slutsatsen blev istället att wow, vad vi verkar hårdkodade för storytelling.
Det är fyrkanter och prickar som randomly glider runt.
Ja.
Men det betraktar en plötsligt bara, den stora pricken jagar en små och fyrkanten är rädd och då får inte den vara med.
Exakt. Folk gjorde såna här, typ alla skapade kompletta historier av det de såg. Och jag gör det själv när jag tittar på den här filmen. Så att vi har det där i oss. Och det man tänker sig är då att det är en kognitiv genväg, alltså det är det här energispar. Vi behöver en genväg för att skapa mening och förståelse av en liksom kaotisk omvärld som är bara full med massa, vi bara peppras med information. Vi behöver den röda tråden. Det blir liksom för mycket annars.
Just det, lite begriplighet och lite, här är huvudrollen, det här är biroller.
Ja.
Det här är vad som händer, det här är varför det var bra.
Och just det. Och kanske också för att förstå sådana beslut vi har fattat. Mm. Alltså lite sådär, varför gjorde jag så dumt? Jo, och så skapar vi en historia som förklarar det för oss själva.
Som vi kan leva med också.
Ja, som vi kan leva med. Men de här historierna har också en effekt framåt, så att säga. De kan påverka vår framtid. Och det är det vi ska prata om idag.
Spännande.
På vilka olika sätt de kan göra det då. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. Har du någon historia om ditt liv som du brukar berätta? Har du någon sån du tar upp som du tycker
absolut.
Säger...
Absolut, och så här efterhand tycker jag att den är lite fånig. Men den stämmer och har varit vad journalister har tyckt varit kul att höra. Om när jag var på en sån familjemiddag, släktmiddag artad grej när jag var fem. Och så frågade någon vad jag skulle bli när jag skulle bli stor. Och så sa jag statsminister för att det tyckte jag var ballt när man har sett det liksom, tv och tidningar och uppmärksamhet och allt annat härligt. Och så skrattade alla för att det kanske var gulligt. Och sen gick jag in på mormors rum och bara, varför var det där så dumt? Det är som att man skäms, liksom. Alla skrattade. Jag menade ju allvar. Och funderade på, så, vad kan det ha varit som fel? Vad kan det vara fel? Sen så bara, men gud vad dum jag är. Man kan inte bli statsminister om man är tjej. Åh, klart de skrattade. Just den där, för mig, analysen av att det går ju inte för jag är tjej.
Mm.
Och den har ju gått hem i stugorna.
Då tänker jag att i den storyn finns det ju ett inbyggt lyckligt slut, eller hur?
Mm.
Inte att du blev statsminister.
Nej, men det är väl den stora jävla lyckan, Björn.
Ja.
Fatta vilket elände det hade blivit.
Precis, det finns ett inbyggt lyckligt slut, eller egentligen två. Det ena är att det har gått väldigt bra för dig.
Och att jag inte blev statsminister.
Och att tjejer faktiskt kan bli statsminister, så att säga.
Det kunde de ju då med, men det har fortfarande inte bevisats, så att jag är inte nöjd.
Nej. Men det här är i alla fall något som jag skulle klassificera som en sån historia med en, vad ska man säga, en inbyggd, det fanns en liten inbyggd svårighet.
Mm.
Du blev skrattad åt och hade en mörk tanke.
Mm.
Men liksom slutet är ändå liksom positivt på något vis. Är du med?
Ja, visst.
Och sen har vi en annan typ av stories som är man råkar ut för elände och det genererar elände.
Just det.
Två breda kategorier. I en studie då så kikade den här McAdams på hur historieberättarstil hängde samman med sånt som hur lycklig man är eller hur prosocial, alltså hur samhällsnyttig man är, hur mycket gott man gör för andra och sådär. Och då fick runt 400 av dem, vuxna personer, berätta historier ur sina liv. Och sen fick observatörer placera in de här historierna i en av de här kategorierna.
Mm.
De kallades redemption stories eller contamination stories då. Och där visade det sig att folk som hade det här, kanske föga förvånande, men folk som hade det här historieberättandet med ett positivt, alltså där man vände svårigheter till något positivt, var gladare, mer samhällsnyttiga än personerna som fastnade i negativt historieberättande. Och här har vi då ingen tydlig orsakverkan.
Det kan mycket väl vara så att en dyster typ, när den får välja fritt en historia, så väljer den historien om när jag skadade knät och aldrig mer kunde spela fotboll. Hej då.
Ja, just det. Men det verkar så i alla fall att glada, optimistiska personer har också en mycket mer positiv historieberättarstil då. Men det verkar faktiskt som att man kan vara lite för optimistisk i sitt historieberättande. Kan du tänka dig vad det är?
Nej, men jag känner mig genast träffad.
Får för problem.
Too close to home, Björn.
Ja. Det finns en annan forskare idag på det här området. Hon heter Laura King på University of Missouri. Och hon bad folk som hade haft svåra utmaningar i livet, till exempel att de har kommit ut som gay, de har haft sjuka barn eller gått igenom skilsmässa eller så, att berätta historier om sina liv och de här händelserna då. Hon bad folk då att direkt efter den här jobbiga händelsen berätta en historia om den och att sen göra det även två år senare. Och så fick de också svara på massa enkäter om välmående, lycka och personlig utveckling och sådana saker. Och det hon kunde se då, det var att folk som i sitt historieberättande tonade ner svårigheterna visserligen hade en bra, det var bra för så att säga lyckonivåerna. Men det hon kunde se sen när man följde upp då var att det gav liksom mindre personlig utveckling. Det kallas ego development. Det är liksom ett psykologiskt mått på det då. Där vill man ha egentligen en positiv utveckling. Det ger en slags, ska man säga, om man kan ta in världen med lite öppna ögon, även sånt som är lite svårt, så brukar det anses som något bra då, att man får lite så rikare upplevelse av världen helt enkelt.
Till skillnad från att liksom blunda för det mörka eller springa vidare.
Ja,
eller,
just det. Ja. Så allra bäst resultat på alla de här liksom lyckomåtten och ego development och så blev det för dem som verkligen beskrev hur jävla tufft det var. Men sen hade en sån här, liksom landade ändå i någon slags lyckligt slut eller kanske acceptans för det här mörka då.
Det där låter ju rimligt, för det tänker jag väl att så här, personer man tycker om att omge sig med och ha som vänner till exempel är sådana som både har en förmåga att så här, våga se, konfrontera och leva med mörker, dela med det och ändå någonstans välja vid möjlighet välja väg ut ur det.
Ja, verkligen. Och det är ju också en sån här grej, egentligen alla relationer som fördjupas, det sker när man vågar vara sårbar när man tar den lilla risken och berättar om sånt som är svårt. Det, känner du igen det eller?
Mm.
Så är det ju verkligen att alla djupa relationer man har bygger på det på något vis. Att man har, någon har at some point blottat sig och man blottar sig tillbaka. Inte blotta sig på bussen med trenchcoat utan...
Men det var väl faktiskt så du och jag blev vänner. Alltså att det började med på bokmässan och att det var kul och rolig bilresa hem där du... det var bara så här kul. Och sen så skulle vi ta en öl några månader senare, du och jag och vår vän Kristoffer. Och den ölen halkade jättesnabbt över i liksom så här, lite så här familjesorger. Vi började prata om liksom stora, tunga grejer. Och då blev vi ju vänner. Innan så var en bekanting och sen där.
Exakt. Så brukar jag faktiskt beskriva vår vänskap också. Eller hur den uppstod. Mm. Det var inget liksom, socialt spel utan vi satt och pratade om riktiga saker. Sådär. Mm. Och efter det kände jag att du var min vän.
Så går folk runt och har en story om sitt liv? Har du det, Björn? Om jag skulle såhär, tvinga dig att såhär, där är trailern till filmen om ditt liv. Har du då såhär, ja visst, den skulle låta så här.
Ja, jag har nog det. Och det.
Låt höra.
Ja, men det känns lite skämmigt faktiskt. Jag gillar ju att liksom berätta, och jag gillar att tänka på mig själv på det sättet. Som någon som liksom kämpar på och tar lite risker och sådär. Och sen så slutar det lyckligt typ. Jag vet inte.
Man får tänka sig att det är en Hollywoodproduktion och jättemånga miljarder investerade och du vill fan att folk ska se den här filmen.
Ja, oh, åh gud.
Du får ta i.
Ja, men jävlar vad svårt. Alltså så spännande är inte mitt liv.
Ja, men det berättar jag då. En pojke föds i Luleå. Flyttar till storstan. Blir chef på de stora tidningarna. Lämnar allt för att bli psykolog. Startar en podd. Det blir en succé. Han köper en egen ö och den heter Björn. Var det bra?
Hade vi någon liksom svårighet där eller?
Nej, det var att du föddes i Luleå.
Jag tycker att det är en svårighet. Jag föddes i Luleå i och för sig.
Gud vad dåligt. Nej, men också det var, du lämnade tidningen och allt för att bli psykolog. Svårighet.
Ja, just det, exakt. Det är lite så jag gillar att tänka på det själv. Ja. Att jag liksom kastade mig ut.
Ja.
Hur skulle det gå?
Ja.
Kan du göra en trailer av ditt eget liv? Känn vad svårt det är.
Hon föddes, tjatade hål i huvudet på alla. Alla ville att hon skulle vara tyst. Men hon var inte.
Hon föds och växer upp i välmående Aspudden. Men ett hot tornar upp sig vid horisonten. Patriarkatet. Hon drar på sig en skinande rustning och tar med sig sitt svärd och ger sig ut för att bekämpa patriarkatet. Hur slutar den här historien?
Men den kan inte ha något slut nu. Vi är mitt i det.
Ja, vi är mitt i det. Ja.
Ja, det är bara season one. Ja, men det är en rolig tankeövning att vad är min i den här filmen? Vad är mitt? För där tänker jag att man nog kan absolut patriarkatet men också säga tristess, skam, alltså det är en massa olika saker som är ens så här, krafter man behöver övervinna och som sätter käppar i hjulen för det man vill och så där. Roligt, detta kommer jag att grunna mycket på ikväll, Björn. What's your story? What's going on in your mind? And what's the trouble that you're leaving this time?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
En annan grej som hon kunde se då, Laura, i den här studien, det var faktiskt att folk som hade någon sån här, och det kan vara både lite bra och dåligt då, men att folk som hade någon känsla av att det fanns en mening i det som hände, i det svåra, att det verkade vara också positivt för så här lyckonivåer och sånt. Mm. Det är ju det som kallas teleologiskt tänkande. Vi har pratat om det i något tidigare avsnitt. Att man, okej, det här var inte en helt random händelse, utan det fanns en avsikt eller mening, eller skulle kunna vara en högre makt till exempel, eller så.
Kan också vara det vi pratade om tidigare, nämligen att gå igenom någonting jobbigt och bli en bättre människa. Att man hittar den där meningen i att det var efter det som jag har lärt mig förstå vikten av det här. Eller genom det blev jag en person som har lättare att möta andras mörker. Eller liksom.
Ja. Och den typen av meningsskapande vet jag att jag själv ägnar mig åt. Mm. Och jag brukar tänka så om mitt liv att jag ångrar inget. Mm. Alltså jag brukar säga det till mig själv ibland. Mer eller mindre i alla fall. Mm. Att jag försöker vända sådana svårigheter, historiska svårigheter, till inlärningsupplevelser på något vis.
Man blir liksom en björn 2.0, 3.0, 4.0.
Ja, lite så. Hur tänker du där?
Precis likadan. Ja. Alltså på ett nästan sjukligt sätt. Alltså i de absolut mörkaste stunderna så bara, på vilket vis gör det här mig till en bättre person? Det minns jag när min bästa vän dog. Nu tragiska omständigheter när vi hade inte ens fyllt 20. Och det var första gången som jag kom på mig själv. För jag satt liksom där och bara så här, men genom det här så ska jag lära mig att aldrig mer, eller så jag ska bli en människa som, eller jag, och så bara, nej, det finns ingen mening. Hur mycket jag kämpar för att hitta någonting bra som kommer ur det här, så går det inte. Det är bara skit. Mm. Det är bara dåligt. Det finns ingen mening. Och det nästan blev en så här, det blev ännu en del i den enorma kris som det där var. Mm. Att så här, saker kan hända som inte finns någon mening med. Mm. Jag kan gå ur det här och bara vara berövad den bästa vän. Jag blev inte en bättre person. Jag blev inte en, liksom, en klokare, finare, bättre på whatever. Jag blev bara lite ledsnare. Mm. och så får det vara.
Det där är jättefint. Mm. Där tycker jag att du är på en väldigt, liksom, hög nivå. Det är ju svårt att acceptera en sån, liksom.
Ja, just det. För det var väl kanske det som var insikten, att den där kampen, när jag letade efter meningen, så var det för att det var som att det skulle höja smärtan till något annat och ta bort smärtan. För fanns det bara en mening, så var det ju här, då står det inte längre på pisslistan, då är det en bra sak. Eller liksom åtminstone en sak som, och att sen bara, nej, det finns inget bra här, och det måste jag bara hacka i mig, och måste fortfarande hacka i mig. Liksom 23 år senare så är det fortfarande så här, fan, det där var, jag önskar att det inte var så.
Nej.
Sekt att ha någonting som man bara varje dag behöver, liksom, men också en ödmjukhet.
Ja.
Och där var jag tillbaka i att försöka hitta någon poäng med. Men att det är ju naturligtvis den där acceptansen kommer med att säga, ja, ah, vet du vad, Lina, skit händer. Ja. Det kan du inte göra någonting åt, liksom.
Jag glömde säga det, att min första kärlek var halvbrasse och halvfinne. Hur sjuk kombo.
Så sjuk kombo.
Sen annan,
väldigt spännande.
Sen
för i världen, om man skulle berätta om sitt liv, kanske det var, alltså, var det verbalt, eller om man hade lyxen att ha en gåspenna och pergament, så kunde man skriva ner det där. Idag har vi ju överallt motsvarande kanaler att göra det. Alltså, mitt Instagramflöde är min det är en form av storytelling. Eller det vi håller på med nu, poddar.
För nu går jag till en privat klinik. Det är, alltså, anledningen till att jag gick dit är för att min mamma går dit.
Mm.
Och då sa hon det, nej, nej, men gå till honom, liksom. Revolutionerande, alltså. Ja. Bra tandläkare. Jag tror att det är så här quality of life grej, liksom.
Ja,
gå
till en,
där folk sitter avsnitt ut och in och bara berättar om sig själva och sitt liv och formar anekdoter.
Gjorde han slut? Ja. Eller, ja, han gjorde slut, men han sa inte direkt jag gör slut, utan han sa jag vill bara ha kul.
Det här forskningsfältet kallas narrativ psykologi.
Åh, narrativ. Nu låter vi som podden En varje söker sin podd, för de använder uttrycket narrativ 644 gånger per avsnitt. Jag tycker det låter så tjusigt.
Mm.
Så i den här narrativa psykologin?
I den narrativa psykologin så har man också gjort följande fynd. En forskare som heter Jonathan Adler. Han är på ett college i Massachusetts i USA. Och han kom fram till det här i sin forskning då, att hos psykiatriska patienter som gick i terapi för olika typer av problem, så kunde man se den största och bästa utvecklingen i välmående då, hos personer som berättade sin egen historia. Mm. De hade en sammanhängande historia med tydlig orsakverkan, och dessutom hade de agens. Alltså, de var själva huvudpersoner i historien. Och
inte bara drabbade utan aktörer.
De var inte offer utan aktörer. Mm. Så att, hade man de komponenterna, så var det en någonting som förutsåg liksom goda resultat i terapin. Sådär.
Men det är intressant det där du pratar om sambandet. För att säga att jag lyssnar på den här podden och brukar beskriva mig som att säga, jaha, jag har inte den där. Det där är inte hur jag brukar beskriva mitt liv.
Mm.
Ska man for the fun of it sätta sig och så här försöka skriva sitt liv med tydliga orsakverkan, med sig själv som huvudroll, och se vad som händer? Är det någonting du tror hjälper en, eller är det bara hur det är?
Alltså, det finns ju då en terapiform som är, alltså, inriktad på det här liksom narrativa, alltså historieberättande, där det centrala är verkligen att skriva om sin historia på ett nytt sätt. Men det är i typ alla stora, viktiga terapiformer, skulle jag säga, en ganska central del.
Mm.
Så att det är något som jag ägnar mig åt också ganska mycket, att bara rama in det annorlunda. Kan man se det på ett annat sätt?
Just det.
Var det så att du inte fick det här jobbet? Du säger att det beror på att du är sämst, men kan det också vara så att det fanns bland de här 480 andra sökande någon som var svårmatchad. Alltså,
du har ju fan helt rätt, det är exakt det terapi går ut på.
Ja, hjälpa folk att skriva om sin historia lite grann. Visst, så att det kan
och
vara.
Är det så betydelsefullt, alltså? Hur jag ser på min historia och min liksom roll i den idag, det är så betydelsefullt, så det är liksom, det är viktigt.
Det är viktigt, ja. Det är det helt klart. Och det kan ju också liksom gå åt andra hållet. Narrative negativity. Hör på det här till exempel. York University, där gjorde man någon studie då som man gav försökspersonerna en story om ett par som hade gjort slut. Den var lite tvetydig, så att det gick inte att avgöra vem som var boven i dramat, så att säga. Skulden för det här uppbrottet föll ungefär lika mycket på båda. Och sen så bad man folk att, nu ska du återberätta den här historien med lite vinklat. Det är Annika som ska vara boven. Och det som hände då var att man kunde se att folk började tro på den här egna historien. Så att när man frågade två veckor senare, vem tycker du var skyldig? Även om de fick läsa originalmanuskriptet, så då tyckte de ändå att Annika var lite mer boven här.
Intressant.
Och sen när man följde upp det här ett år senare, då hade de glömt nästan alla detaljer. Men en sak var väldigt tydlig.
Annika var skurk.
Annika var skurk. Och det här har man också sett då i samma forskare, Holmes. kikade på gifta par, skilsmässor och sådana saker. Mm. Och att folk som hade ett sånt här liksom negativt historieberättande om sin partner, kanske inte så förvånande, men i högre utsträckning skilde sig då. Om man är en sån som berättar historier om sin partner som någon slags vad vet jag, jobbig person eller...
Ligger bara där på soffan och drar sig. Och...
Eller någon som gör bort sig eller så, då är det det är inte bra för äktenskapsprognosen. Sådär.
Och ser man det och sen tänker på hur man pratar om sig själv i berättelser. Att så här, kommer ihåg om det var jag eller någon av mina vänner som gick i terapi där psykologen påpekade att varje gång du citerar dig själv så har du en jätte löjlig röst.
Ja.
Så ja, då kom jag in och sa, men jag vill sitta här. Och då sa personen bla 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 och jag sa, men okej då. Och så det där.
Ja.
Det är ett ganska föraktfullt sätt att prata om den här personen som är du.
Visst, de där historierna kan ju vara väldigt avslöjande om självbilden. Helt klart. Och den här Holmes säger om sina studier att storytelling isn't just how we construct our identities. Stories are our identities. Alltså det blir en väldigt viktig del av identitetsbygget.
Iris, in the movies we have leading ladies and we have the best friend. You, I can tell, are leading lady. But for some reason, you're behaving like the best friend.
You're so right. You're supposed to be the leading lady of your own life, for God's sake.
Det här är också vad jag jobbar med till vardags på museet, Stockholms kvinnohistoriska. Att så här, se hur historia har skrivits över tid och brukat, alltså historiebruket, hur använder vi historia för att skapa idén om nationen eller... vår rörelse eller oss själva. Och, så där. Och en sak som jag tycker är väldigt utmanande där är hur pratar man om negativa skeenden i historien utan att befästa dem som... Alltså om vi översätter jobbigt liv, jag skadade knät, sen fick jag inte spela fotboll mer, slut. Det till världshistorien. Kvinnorna har haft det riktigt pissigt och har inte fått ta med, de har inte hamnat i arkiven, de har inte hamnat i historieböckerna på statyerna etc. för att förenkla saker och ting väldigt mycket. Hur pratar man om det utan att befästa det och skapa liksom bitterhet och frustration och känsla av mindre värde?
Nej, men jag tänker mig så här, att en historia blir ju starkare om man har motgången.
Mm.
Det blir mycket mer intressant. Det är då man får det här dramat.
Just det, trots detta så.
Ja, och jag tänkte faktiskt att vi ska prata lite om det. Vi ska liksom lämna universitetsvärlden lite. Ett litet avsteg. För att jag nämnde den här forskaren Holmes här som tittade på det här med att folk som upplever att de är aktörer i sin egen historia och som kan se orsak, verkan, mening och sådana saker, att det hjälper.
Mm.
Och han gjorde observationen i en intervju jag läste att det gäller i terapirummet, men det gäller också i drama.
När man kollar på film.
När man kollar på film, liksom ett drama som fångar oss.
En bra bok.
Yes. Och då har jag läst en bok av en man som heter John York. Och han är en känd brittisk dramaturg, men också grundare av BBC's Writers Academy.
Mm.
Den här boken heter Den odödliga sagan och handlar om just såna här dramaturgiska arketyper, sånt som alltid har funkat.
Just.
Byggstenarna i en historia som griper tag i oss. Och jag ska göra ett litet test på dig, Lina.
Mm.
Ett farligt monster hotar ett samhälle. En man axlar uppgiften att döda monstret så att lyckan ska återvända till kungariket. Kan du komma på någon film på ungefär det här temat?
Ja, men typ alla.
Hajen till exempel från 1976.
Mm, mm.
Men också Beowulf.
Ja,
som är en sån här vikingaepos från 700-talet.
Eller Armageddon.
Dreams of an entire planet are focused tonight on those 14 brave souls traveling into the heavens.
Eller den här då. Vår hjälte snubblar in i en skön ny värld. Till en början är hen förtrollad av dess prakt, men gradvis visar sig saker och ting vara mer ondskefulla än man kunde ana.
Den oändliga historien.
Visst. Alice i
underlandet.
Ja. Bra du är.
Ja.
Det var den första jag hade skrivit. Mm. En förlorad värld.
Mm.
The Line of Beauty. Liknande.
Trollkarl från Oz kanske.
Mm. We're on to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Den här då. Ett samhälle drabbas av ett hot som bara kan avvärjas med hjälp av en trolldryck som finns på en mycket avlägsen plats. En av stammedlemmarna tar på sig uppgiften att ensam ge sig ut på den farofyllda färden ut i det okända.
Om du är inne på den här typen av filmer som jag så sällan ser.
All right, men, det här är typ sånt men, som jag har sett mycket då. Så att jag säger, Jakten på den försvunna skatten, Sagan om ringen, Easy Rider, Thelma and Louise.
Let's keep going. What do you mean? Go! You sure?
Så att poängen med den här lilla övningen då var att liksom berättande har en form och vi verkar liksom hårdkodade för vissa former. Men de går att kartlägga. Det finns en liksom struktur som alltid återkommer och man vill ha en huvudperson och det ska vara någon som man bryr sig om. Men det behöver inte nödvändigtvis vara någon man tycker om.
Nej.
Och det är också en sån här grej då som han skriver i den här boken att man, det finns gott om kultur, historier som vi konsumerar där personen är endimensionell men de blir aldrig klassiker. Alltså de överlever inte.
Ja.
Är du med? Det är en sån här vanlig liksom, vad vet jag, tantsnusk eller en vanlig såpa på tv. Eller, alltså, de är väldigt mallade. Men det blir som något litet godis i stunden. Men det är liksom ingenting som stannar kvar hos oss.
Det är en, tror jag var, dagstidningen skrev en rolig lista över så här, de stora misstagen som många författare gör. Och då var, på den listan så var det här att många författare låter liksom sin huvudperson bli en idealperson.
Ja.
Den är liksom den sexigare versionen av dem själva som också är smartare och alltid säger rätt grej och alltid lyckas och att det blir
platt.
Ointressant.
Mm. Och då får de inget liv sådär.
Hej farbror Skar, vet du vad? Jag ska bli kung av Lejonklippa. Min pappa har just visat mig hela riket. Det blir jag som bestämmer där.
Ja, förlåt att jag inte hoppar högt av glädje. Jag har dålig rygg.
Man behöver en antagonist. Alltså man behöver ett motstånd. Mm. Och det kan vara antingen en person eller någonting.
Meteor.
Ja, meteor, en sjukdom i sjukhusserier eller sådär.
Men är det inte min storebror som nedlåter sig att beblanda sig med oss vanliga?
Sarabio, jag saknade dig förut när vi visade upp Simba.
Var det idag? Nej men så förfärligt.
En kris där allt hopp försvinner.
Pappa, kom igen nu. Du måste komma. Pappa, du måste gå hem.
Man behöver en yttre och inre vilja, det var det som vi var inne på nyss, att de här klassiska verken komplicerar drivkrafterna, att det blir inte endimensionellt. Att det man vill behöver inte alltid vara det man behöver till exempel. Att det är olika saker.
Om du varit vid liv hela tiden, varför kom du inte hem till Lejonklippan?
Jo, jag behövde vara för mig själv, leva mitt eget liv. Så blev det, och det är bra.
Vi hade verkligen behövt det hemma.
Ingen behöver mig.
Jo, det kan du tro. Du är vår kung.
Nalla, sluta nu. Skar är kung, inte jag.
Man behöver en resa. En annan byggsten. Att huvudpersonens världsbild ska förändras. Eller hen ska förändras på vägen.
Simba, du har glömt mig.
Nej, hur kan du tro det?
Du har glömt vem du är och på så vis glömt mig. Titta in i ditt inre, Simba. Du är mer än vad du har blivit. Du måste ta din plats i livets cirkel.
Hur ska det gå till? Jag är inte som jag var förr.
Och så ett klimax där huvudpersonen hittar vägen ur en nästan omöjlig situation. Ja, gå till vilken bra story som helst.
Jag dödade Mufasa.
Och slutligen en upplösning där känslor finner sitt uttryck och liksom belöningar för gott uppförande delas ut och någon slags jämvikt återställs i världen. Att skurken straffas och hjälten belönas och så. Det vi kallar ett lyckligt slut.
Letar man liksom, när jag ska berätta en historia om min barndom eller igår eller semestern, så leta efter de här byggstenarna för att man på något vis är så inlärd att det här är en bra historia, så att säga. Fienden var vädret.
Ja, åtminstone om du är en bra historieberättare.
Mm.
Och tesen här är ju att vi människor är hårdkodade för att liksom är de här komponenterna på plats, då kommer vi att lyssna och minnas. Då blir det en meningsfull historia för oss. Och jag tänkte på just det här med liksom vilja och liksom orsak och verkan och så. Att när den liksom tydligheten finns i en historia så blir den stark. Forskaren John Holmes då, som heter samma sak som en världshistoriens mest berömda porrstjärna. Det kan inte ha varit lätt alla gånger. Han är professor på Waterloo University och säger så här: for better or... Jag tar det på svenska.
Nej, engelska.
Okay. For better or worse, stories are a very powerful source of self-persuasion and they are highly internally consistent. Alltså han menar att vi håller fast vid våra historier. Evidence that doesn't fit the story is going to be left behind.
Så just det, man bortser helt från motsägelsefulla bevis.
Just det.
Min far var ond, fast många gånger var han det inte.
Nej.
Fast det platsar inte min bok om honom.
Och ju mer vi berättar den här historien, desto mer kommer vi tro på vår egen historia. Så att det här historieberättandet påverkar vår verklighetsuppfattning mycket. Och man får vara lite vaksam på det.
Snipp, snapp, snut. Nu var detta avsnitt slut om storytelling. I nästa vecka ska vi prata om genomskinlighetsillusionen. Det är inte alls så lätt att förstå vad du tycker, tänker och känner som du faktiskt tror. Och du är inte speciellt bra på att läsa av andra. Åtminstone inte så bra som du själv tror. Jag heter Lina Thomsgård. Med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Och vår eminenta producent heter Klara Wallin. Ni kan också höra oss på fredagar i vår nya specialserie Fredagsfrågan. Där samma gäng försöker besvara era lyssnarfrågor om livet i stort och smått. Varför beter ni er så dumt? Vi letar i forskningen och berättar för er vad forskningen säger.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.